Han dricker två klunkar
och säger this is very special.
Varpå han faller baklänges ner på marken och kravlar ihop i fosterställning. Ja, hej!
Okej, ta från början. Jag tänkte köra.
Jag kör.
Hej och välkomna till Podhard, eran action-podd.
Jag gillar sättet att du säger Podhard. Du kastar huvudet bakåt och säger Podhard!
Det var, jag tänkte, en hårman.
Ja, du fladdrade. Vill ha en sån här 80-tals frilla som du kan kasta omkring.
Jag tänkte att man kunde höra det på uttalet, att jag tänkte mig en...
Att du är liksom den typiska hårdrockaren som älskar actionrullar.
Nej, jag är en sån här beefcake.
En beefcake?
En sån här muskulös, långhårig man i actionfilm.
Ja. Typ lite som Arnold ser ut ibland.
Nej. Han har
ingen sån hår någon gång.
Ingen sån Conan
någonting. Jag tänkte också det, Conan.
Men ja, jo, det är väl kanske
Beefcake.
The original beefcake.
The original beefcake. You heard it here first. Hoax. That's var Arnold.
Jag är Anders.
Ja, du är Anders. Jag är Jonas. Tillsammans är vi Podhard och det här projektet fortgår.
Vet du, borde vi säga så här, Podhard.
Ja, precis. Vi borde göra det. Ska vi ta det gemensamt? Okej, 1, 2, 3. Podhard! 2017 verkar bli ett härligt år. Speciellt om man ser 2017 ur...
Backspegeln.
Speciellt om man ser 2016 ur backspegeln. Alltså ur de här gamla filmerna som vi ser i den här temat som vi har för de här fyra filmerna som vi inleder Podhard med. Oj, vad omständigt det var. Men vi har ju ett tema.
Ja, precis.
Just det.
Du vill gå rakt på sak här.
Ja, rakt på sak.
Och idag ska vi ju avnjuta en film med skådespelaren Christopher Lambert, känd från som Man with Car Phone, uncredited i Laddatapen 1.
Härligt.
Ja, vi ska se Fortress.
Det blir alltså riktig B-action nu.
Det kunde varit en A.
Mm. Ja, exakt. Det var ju faktiskt först och främst Fortress kom väl 93 eller något sånt. Okej. Jag har ju faktiskt DVD-fodralet här.
Mm. 92?
92 till och med. Och är ju mycket riktigt med Highlander-stjärnan Christopher Lambert. Men den här filmen Fortress, den utspelar sig ju 2017. Men kom alltså 92. Och grejen med filmen är att det kunde ha varit en rulle med Arnold i huvudrollen. Arnold såg Stuart Gordons Reanimator. Och det var väl typ Stuart Gordons första film, va? Kom typ mitten på 80-talet.
85, tror jag.
Stuart Gordon har ju för övrigt skrivit och regisserat Älsklingen krympte barnen.
Bara skrivit, tror jag.
Bara skrivit. I alla fall, Arnold tyckte ju att Reanimator var ganska fräck. Hans stunt double var med i Reanimator och visade Reanimator för Arnold. Arnold blev pepp. Ja, snackade upp Stuart Gordon i brygga och... menar att de borde göra Fortress tillsammans. Men sen så hoppade Arnold tyvärr av projektet för att göra den sista actionhjälten istället. Vilket ju kan tyckas vara lite... Men nu är det Fortress som gäller. Vi kanske inte ska bli allt för långrandiga här. Vi kanske faktiskt ska ta och hoppa in i filmen. Eller har du något mer att tillägga?
Nej, det var bara massa annat tjafs. Vi kör.
Vi har sett Fortress med Christopher Lambert. Eller, hur säger man? Christopher Lambert.
Så säger man.
Så säger man. Är han belgare eller var kommer han ifrån?
Du har alltid de här frågorna som jag inte är förberedd på.
Holländare, men någonting sånt där. Jag har för mig att han är...
Är inte fransman?
Han kanske är fransman.
Han var väl med i en massa franska filmer tidigare? Va?
Jo, men jag har för mig att han inte arbetade för fransosen.
Han arbetar inte för fransoser, mot fransoser i deras egna filmer.
Ja.
Där fick de.
Där fick de, och där fick vi. Fortress körde över oss.
Du måste bara få dra en av taglinesarna här som heter In the year 2017,
one corporation is building a fortress for the ultimate takeover. Your mind. What? 2017, det är i år ju.
I år.
Och det, det här är min hjärna.
Nu bygger de fortress.
This plug. Is my mind on Fortress. Jag tyckte att det här var en ganska okej rulle faktiskt.
Jag var fräsig. Jag skulle säga att de första 50 minuterna var ju in the bag. Var det?
Men sen hände något, eller?
Sen kanske jag tappade lite fokus.
Alltså det precis som med Barbed Wire så var det ju en actionrulle som hade gynnats av lite mer action.
Ja, fast när actionen kom i slutet så var den lite trälig.
Trälig? Ja, alltså den var ju inte spektakulär på något sätt. Men förutom en ganska snygg fistfight då, som jag ändå vill framhålla som...
Och det absoluta slutet. Awesome.
Göttig.
Men vi kommer dit.
Men, som vanligt Anders, det här är ju podd hard. Vi tar det från början och kör igenom hela filmen från början till slut.
Precis, vi har en awesome title sequence, en streckkod.
En streckkod, yes. För det här utspelar sig ju i det fruktade året 2017 då. Där saker och ting har gått fruktansvärt fel. Eller det har ju blivit lite totalitärt samhälle. Jordens befolkning har växt explosionsartat och människor får bara skaffa ett enda barn. Om man skaffar två barn, då är man en förbrytare. Och då skickas man i raka vägen i fängelse utan att passera gå. Och det är vad som hände Christopher Lambert i början av filmen. Och ja, vad hette hon? Han är ju ute och åker bil med sin fru.
De heter ju John och Karen Brennick.
Brennick, just det. Jag vet inte, de ska väl försöka fly landet,
tror jag. De är vid någon gränskontroll. Just det. De ska fly landet, antar jag.
Antar att de flyr Amerika och försöker ta sig till Mexiko eller Kanada.
De är ju såna damn breeders.
Just det, för hon väntar barn. Och vad jag förstår så bär hon någon sorts mojäng som ska förhindra scannern att upptäcka att hon är gravid. Och här är då gränsvakten väldigt charmerande och inställsam och säger att åh, låt mig slå vad. Det är du som har den lilla väskan och hon som har den stora väskan. Åh, jag vet nog minsann hur tjejer är. Ho, 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 byter kläder tre gånger om dagen. Ho, ho, ho. Christopher Lambert firar av sitt allra läskigaste leende.
Men han ler mycket.
Han ler jättemycket och superläskigt.
Det är så han hanterar de flesta situationer i den här.
Alltså, redan när de sitter i bilen, när man träffar dem första gången, så framstår det ju som att hon... Att han är en creepy kille som har plockat upp henne. Vad är det jag försöker säga?
Men det kändes mer som en att han är någon psyko som har plockat upp en lyftande tjej. Än en man och hustru här.
Precis.
Men sen de har ju några scener tillsammans där jag tycker att... det finns en antydan till kemisk process. jag kan nog inte fullt ut göra om kemi, kanske.
En kemisk process, alltså. Ja. Det är så du vill beskriva kärlek på film. Mellan Christopher Lambert och en annan kvinna.
Mm.
En annan kvinna. Jo, det är så jag ser på Christopher Lambert. Som en annan kvinna.
Karen spelas av Lauren Loughlin. Hon spelade i Steven Sommers debutfilm Högt spel 1989. Steven Sommers som gjorde Mumien med Brendan Fraser och G.I. Joe-filmen.
Oj! Och Anders levererar nu här två tummar upp. Jag kan inte riktigt hålla med här, men ja.
Nej, de åker fast i gränsen.
Ja, precis. Den här soldaten som är så kärvänlig upptäcker det här halsbandet och... Ja. We got a goddamn breeder here!
Mm. Då är det superroliga. Eller det sällskapliga.
Just det.
Jag försöker ta till flykten till fots.
Just.
Ulvar följer. Nej, det är hundar som jagar dem.
De köttar ner Lambert.
Ja, köttar ner dem. Hon springer vidare. Vi får både herr Brennick och vi får att vi tror att hon kommer undan i detta skede. Detta visar sig vara
fru Brennick.
Fru, ja, att fru Brennick,
Karen.
Mm. Karen kommer undan. Jag kan inte prata.
Nej, men det kunde ju inte jag heller tidigare. Vad är det här? Precis.
Det är det enda vi borde...
Christopher Lambert blir tillfångatagen. Han tror att hans fru har kommit undan, för han ser henne inte längre. Hon har sprungit över bron. Han transporteras till ett high security, maximum security prison.
Ett privat act. Fängelse.
Just det.
Ute i öknen. Mitt ute i öknen.
Mitt ute i öknen. Det är en stor, det är en bunker som leder liksom 30 våningar ner i marken. Och här placeras han. Han tvingas göra sig av med alla sina ägodelar, som sig bör såklart. Han har fått 31 år alltså i den här finkan, för att han har gjort en tjej på smällan.
Gjort en tjej på smällan. Det är hans fru.
Just det.
De hade, alltså de hade haft ett barn sedan tidigare, men det dog.
Då kan man ju tycka att läge att skaffa ett till.
Men lagen... Men abort är förbjudet, så att...
Det är ju också lite märkligt. Visst,
ja, det är ju så här de vill ha det.
Ja, han kommer till sin cell på det här sköna stället. Där träffar han på en kille som är våldtäktsman. Och som gärna vill få sig lite en flukt av Lambert-rumpa.
Stiggs heter den karaktären.
Ja, det är en skallig kille
som ser läskig ut. Tom Towers, känd som Tough Guy i en episod av Seinfeld.
Oj, wow. Det var stille. Wow. Tycka, tycka, wow, wow.
Kom du av det, va?
Ja, det är ju ett motley crew. Det är ju ganska många i en och samma cell här. Det är ju typ 5 pers som delar cell.
I något replikskifte här så får Brennick till svars av den här stenhårda killen: "There's all kinds of time." Tyckte det var intressant. Jag vill få med det. Jag kommer inte riktigt ihåg apropå vad.
Väl värt att ponera, kära lyssnare. There's all kinds of time. Men förutom då den här köttklumpen, Brennick, så finns det även en Lacho Latino.
De kommer ju tillsammans.
De kommer ju tillsammans.
Nino Gomez.
Och sen
spelad av Clifton Collins Jr.
Clifton Collins Jr.
Från en episod av Jake and the Fat Man. Kommer du ihåg Jake and the Fat Man? Du tittade på som fan när du var liten.
80-talsserien.
Ja, det var bra grejer.
Vet att han var fet, the Fat Man, och att han dog tidigt.
Han hade en hund också.
Ja, det kanske han hade.
Så löste de fall, han och hans partner, Jake. Alltså.
Jake, inte the Fat Man.
Nej.
Jo, tillsammans med
The Fat Man, ja. Han gjorde även en röst i GTA San Andreas.
Bra.
Inte The Fat Man alltså, utan Clifton Collins Jr.
Så har vi den oefterhärmlige Jeffrey Combs, som spelade huvudrollen i Reanimator och...
Som D-Day. Och vet du, känd från en episod av Jake and the Fat Man.
Men Jeffrey Combs är ju framförallt är han ju känd för Reanimator, men
kanske ska vi kolla på lite Jake and the Fat Man någon gång. En annan podd.
Vi får starta en Jake and the Fat Man podd upp nu. Men förutom en prat om Jeffrey Combs, han är ju fantastisk. Han är ju slämmig, men samtidigt alltså ganska, alltså han har ju ett fint ansikte.
Det är uttrycksfullt.
Uttrycksfullt. Han har väldigt roliga glasögon på sig här som gör hans ögon typ 5 gånger större.
Ja, 2 liksom flaskbottnar.
Exakt. Men vad jag tänkte säga, Jeffrey Combs, han är ju fantastisk i The Frighteners.
Ja.
Där han spelar någon sorts urflippad FBI-agent som har några sjuka böjelser. Om ni sett den så måste ni ju se den. Alltså. Han är ju groovy i den rollen. Här är han lite mer normal, fast han är ju lite freaky också.
Han har ju lite drag av Jim Carrey, kan man väl
säga. Ja, verkligen, verkligen.
Lite åt det hållet.
Lite rubber face-aktig.
Expressiv.
Och Cellen delas också av
Abraham.
Abraham heter han ju.
Som spelade av Lincoln Kilpatrick, känd från en episod av Spanarna på Hill Street.
Mm, nostalgipodden urart här.
Ja, men du vill ha in med nostalgi, va?
Jo, jo, jag
här kommer den, här kommer den.
Jag är alltid för nostalgi.
Ja.
Men de delar den här cellen tillsammans och livet är ganska trist för de här typerna. Men en vacker dag så får Christopher Lambert nys om att hans fru finns på den här platsen också. Det finns ett women's block också på A- och B-våningen. Så då blir han ju besatt av att
han trodde att hon var fri.
Ja.
Det var hans enda, det var det enda som fick honom att le, att eller att ta fängelsestraffet.
Han ler ju flera gånger.
Han ler ju hela tiden i och för sig.
På väg till fängelset så pratar han ju med en snubbe som blir lite freaky. Eller han blir Nej, han blir inte freaky. Han blir freaked out av att Lambert ler hela tiden.
Uh-huh.
Och det kunde ju vi verkligen känna igen oss i.
Ja, jo, faktiskt.
Helt rätt att påpeka.
Så det är just den här karaktären vi kan, med honom vi kan identifiera oss.
Ja,
han som går åt först.
Tyvärr dör den här killen typ 5 minuter senare. När han,
kanske är någon liten fingervisning.
När han freakar!
Ja, då freakar han.
De... alla fångar får ju något sorts piller som de... Eller ingen piller.
Nej, det är någon liten grej. En elektronisk...
Ett mikrochip eller någonting.
Ja, någon magnetism.
Ja, som de sväljer och som sen, om de gör något dumt eller om de rör sig utanför den gula zonen, så får de starka smärtor i kroppen. Och om de rör sig utanför den röda zonen, då sprängs pillret och personen också. Och det är ju vad som händer den här snubben.
Ja, vi måste få en tydlig demonstration så att vi vet
vad
som gäller,
ja,
på stället.
Det är ju lite cheesy. Han kravlar ju medan han är i de här smärtorna mot den röda zonen liksom. Vi får ju se när de går i grej faktiskt i den här filmen.
Men här också första, när de kommer hit, de kommer ju på dagen känns det som. Men de ska gå och lägga sig ganska snart känns det som.
Men
första
det,
kvällen
det,
här så...
Det är ju det man gör när man kommer till fängelset.
Kanske, jag tror de skulle sätta igång och jobba på en gång.
Nej, men
Abraham informerar Brennick att han inte bör drömma. Sen lägger de sig under ett par lasrar som vaktar dörren och sover.
Vänta nu här, Brennick instruerar Abraham?
Nej, tvärtom. Abraham säger till Brennick, dröm inte. Och så gör ju Brennick det. Han drömmer lite våta drömmar.
Om sin fru?
Mm. Du la fram en teori om att det var sexscenen som var det verkliga lagret och att han under sexakten drömde sig bort till en fängelsemiljö.
Han är en kinky bastard alltså.
Ja, eller extremt uttråkad.
För det är ju verkligen vanilla sex han har.
Det kommer i alla fall förbi någon sorts kamera thingamajiggy. Ser ut som den här som James Bond åkte på i Älskade spion.
Ja, diskokulan!
Diskokulan, den kommer åkande utanför. och lyckas filma Brennicks dröm alltså. Och visa den för fängelsechefen Poe. Som tycker att fan, det där, hett.
Och Poe spelas ju av den fantastiska Kurt Wood Smith. Alltså det förnamnet är ju så episkt att man vill smälla av. Kurtwood.
Inte det, det är ett western stad.
Alltså
som namn, vad fan. Jag tänkte på Westwood kanske. Det var någon
Westworld.
Westworld. Nej, någon tidigare, någon western serie.
Aha, okej.
Okay. Hette inte den något sånt.
Någonstans. Westwood.
Nej,
nu är det ute och cyklar tror
jag. Kurtwood.
Kurtwood känner vi igen från RoboCop där han spelade slemmiskurk också.
Och känd från ett avsnitt av Lödder 1977.
Men vad härligt. Men han har ju ett fantastiskt utseende också.
Han är en bra bad guy.
Han är en väldigt bra bad guy. Han är slämmig, men han är inte heller så där att han tar över. Att han försöker liksom äta upp skärmen med sitt överspel.
Nej, men han har många skärmar.
Han har många skärmar på sitt kontor. Han är ju en typisk sån här serietidningsskurk som har värsta liksom... caven med...
Han har en intressant relation med sin AI-dator där som heter Zed.
Zed McCain?
Zed.
Zed, okej. Okay.
Du vill få in McCain här också.
Ja.
Datorn
ja.
Zed, ja. Känd från McCain.
Ja,
en episod då. Ja, precis. Jag kanske är den som gör rösten. till datorn.
Zed är ju mycket besviken med Poe för att han är lite naughty och håller på och tittar på Brenneks våta drömmar.
Ja, det får man inte göra. Men han blir ju väldigt fascinerad av Karen.
Det visar ju sig sen... Det visar
han har sett något liknande.
Det visar ju sig senare att Poe är någon sorts cyborg. Att han livnär sig på att mumsa lite aminosyror en gång i månaden.
Han absorberar aminosyror genom slangar.
Ja, och han verkar ha elektronik och grejs inbakade i kroppen. Så han är ju värsta cyborgen.
Men det avslöjas ju ganska långt in i filmen, va?
Ja,
innan vi tror att han är människa.
Innan vi kommer så långt fram i filmen så har vi ju en scen där... Ja, men just det. Innan Brennick lägger sig för att sova så hotar ju den här våldtäktsmannen. Vad heter våldtäktsmannen då? Alltså, den skalliga killen.
Stiggs.
Stiggs. Stiggs hotar Gomez att han är sugen på honom. Och när han ska gå och lägga sig så säger han puss, puss, puss. På svenska.
Ja.
Det tyckte vi var uppseendeväckande. Det är ju uppseendeväckande.
Stiggs är alltså svensk.
Stiggs visar sig vara... Ha svenska ådror.
Snabbt vill jag bara inflika att Zeds röst, datorn alltså, spelas av Callum Purdy Gordon. Alltså Stuart Gordons fru.
No way! Med nästan
alla hans filmer.
Ja, vad coolt. Det är ganska bra datorröst.
Ja, den är bra.
Men filmen fortsätter.
Mot förmodan.
Mot förmodan. Det blir en liten fistfight när Stiggs polare, 187-an Axelsson, dyker upp.
Maddox heter han i filmen. Spelade Vernon Wells.
Han har alltså numret 187 intatuerat i pannan.
För att han är mördare.
Därav vårt smeknamn, 187-an Axelsson.
Han är känd från två episoder av MacGyver.
Det var...
Nej, men Vernon Wells, han har ju faktiskt, om du vill få in nostalgi, den här killen har ju följt oss genom barndomen. Två episoder av MacGyver, en episod av Knight Rider, 24 timmars jakten.
Oj.
Och Drömtjejen, John Hughes. Och Mad Max 2, The Road Warrior. Och skurken i Commando.
Oj.
Bara...
Ja, nu kommer jag ihåg honom till och med.
Vilken... Han har varit där hela tiden.
Han är ju en stor bit. Om man tyckte att Stiggs var en stor bit, här är ju ingenting jämfört med 187-an. Han är ju enorm.
Uh-huh.
Och han verkar också vara lite rapey. Så han är ute efter...
Han är väl faktiskt fullt ut rapey?
Han är fullt ut rapey. Han är ute efter Gomez.
Ja, men han fullföljer väl?
Ja, eller han försöker väl. Han är ju på honom i alla fall. Men då kommer ju Christopher Lambert och nitar 187-an. Det blir fistfight och de blir åtskilda och sen uppmanas Gomez att berätta vem det var som startade det här bråket. Och då säger Brennick, heter han? Nej, Christopher Lambert helt enkelt.
Oh,
han säger att det var han som startade för att rädda Gomez från 187-ans vrede.
Vi kan kalla honom John.
John. Så John, han tas upp till fängelsechefen. Det är dags för det här obligatoriska snacket fängelsechefen emellan och protagonisten.
Ja, jag trodde ingen skulle få komma upp, ta upp en fånge sådär.
Nej, det verkar lite okej.
Men han har ju ett öga till Brennick nu efter att han har tänt till lite på hans drömmar.
Tänt till på alla cylindrar?
Ja,
mm-hmm.
Han straffar ju Brennick för hans drömmar.
Det ja, det blir lite härligt. Vad kallar de det?
Intestinate.
Intestinate, det är ett fantastiskt ord.
Då brummar man lite med den där manicken.
Då brummar inälvorna lite av manicken.
Då vaknar han ju med ett ryck. Alltså, han hade ju huvudet där under lasen. Filmen kunde ha varit slut. Bara vaknar upp, dunkar huvudet i lasen. Huvudet öppnas.
Alltså lasen från dörren.
Ja, istället för dörrar har de en massa lasrar som just man det. Inte kan
och
de beträda.
Och Brennick, eller John Christopher Lambert han väljer medvetet att lägga sig med huvudet mot den här laserdörren.
Inte mot den kanske.
Nej, men alltså
ligger och pyr.
Han ligger liksom några centimeter ifrån.
Det såg ut så, i alla fall som Gomez. Det ser ut som han ligger med huvudet under.
Ja, det är ju smått bizarrt. Alltså han kan ju klyva huvudet bara genom att
Nej, väckarklockan ringer.
Andas liksom. Ja men precis, får man en sån här klassisk vakna upp snabbt grej.
När man tror att man faller eller hur det brukar vara.
Alltså när man så här kastar sig upp ur sängen.
Ja, då är en skivad.
Då är en skivad.
Det blir så cube grej. Det hade varit kul. Om någon hade gjort det på ett uppvaknande i natten.
Det var ju en massa gory grejer men inte något sånt. Det var lite tråkigt.
Det var den bortklippta minuten. Vi hade ju en teori som vi kommer återkomma till som jag inte vet om jag minns gällande filmens längd. Jo, en arbetstimme i fängelset är 93 minuter och filmen är 92 minuter. De kanske har saxat en minut när de vaknar i laser. Annars skulle ju filmens längd motsvara en arbetstimme i fängelset.
Det hade ju varit awesome. Tyvärr är Fortress alltså inte så smart.
Nej, men den närmar sig.
Va? Den närmar sig så smart. I alla fall, John, alltså Christopher Lambert...
Han ska man träffa Poe.
Jo, han åker upp och träffar Poe. Och de har ett heart to heart. Och vi får veta att John har han har ett förflutet som
i det militära.
I det militära. Hela hans pluton gick
svarta åt baskrar,
en sån här klassisk grej, du vet. Det görs inte så mycket mer med det egentligen.
Jag hade hoppats på en flashback sen i filmen, för då hade vi fått en set piece.
Ja,
en krigsscen.
Det hade ju varit välbehövligt. Just nu sitter man ju och suktar efter en actionscen.
Just nu?
Ja, just nu i filmen där vi befinner oss just nu.
Ja, just nu. Ja, jag kan nu hålla mig.
Nu vill man liksom... Kom igen.
Vi har också sett en zombie gång kring och bjuda på kaffe.
Att det är alltså en människa som har fått sin hjärna wipad.
Mind wiped. Blir John instruerad att, eller informerad att, han, att den här personen har blivit något som man kan alltså utsättas för. Det är också en liten plantering. Ja. Där uttrycker John en märklig rad. A mistake is what you make it. Alltså även att bli mindwipad till alltså hjärndöd zombie kan man göra någonting av. Antar jag.
Är det så du väljer att tolka det?
Jag vet inte, eller?
A mistake is what you make it. A mistake is what you make.
Att det inte ens är ett misstag. Eller att man kan dra fördelar av sin situation eller, oavsett.
Eller om man har gjort ett misstag så får man stå för det.
Och börja dela ut kaffe.
För det är det zombien gör.
Ja, jag tror det var det den gjorde. Vad gjorde den?
Ganska bra zombien då om den kan dela ut kaffe. Ah, ja. Det blir i alla fall en fight mellan John och 187an. En ganska brutal fight där blodet verkligen sprutar ur alla möjliga kroppsöppningar och över dörrar. Och ja, men det goa härliga rallarsvingar liksom. Det är 80-tals brötande.
Det är en sån brawl mer liksom.
Ja, det ser gött ut.
Fast med blod liksom.
Ja, riktigt göttigt.
Men sen är de på en retracting bro.
Just det, en sån här klassisk från Star Wars typ.
Ja, det är lite Star Wars musik också.
Ja, det var jättemärkligt. Det kändes lite så här plankat på många ställen. Men en sån här bro från typ Dödsstjärnan som en sån här väldigt smal rackare. Ja, den dras tillbaka liksom och de är på den.
Det är långt ner.
Det är långt ner. 187an, sönderslagen, han hänger från bron. Poe säger åt John via högtalarsystemet att döda 187an eftersom han har varit nåtig helt enkelt. Men John, han tänker inte förlora någon, inte ens en rapey rapist. Så han drar upp 187an och räddar honom. Varpå Zed kommer ner med en, ja, det är en riktig smocka alltså, till kulspruta. Den skjuter ett skott och tömmer hela 187ans mage och gör ett enormt hål genom 187an. Det ser väldigt snyggt ut.
Han står och känner inne i hålet.
Ja, det är en väldigt snygg scen faktiskt.
De har ju nästan blivit kompisar här då också.
Ja, det kändes lite olustigt.
Rape a guy forgiven. Ja. Men det är också ovanligt.
Ja, väldigt ovanligt.
Här kan allt bli förlåtet.
Christopher Lambert är Jesus här uppenbarligen.
Så länge magen blir bortblåst förelsen.
Ja, precis. Det är ju då skurken som tar på sig rollen som liksom den...
Gotta pay your dues, man.
Gotta pay your dues. Det går ju inte att ha en rapist vid liv, liksom. Så är det ju bara. Efter det här då så blir det ju...
Blir det lite random in destination?
Jo, där? Men då, efter den här fighten, den engagerar ju hela fängelset, alla våningar. För de liksom tittar ner på det här som sker vid...
Och där står Karen och tittar.
Och Karen står och tittar på det här och inser att det är ju John, min kille va?
Lambert.
Christopher Lambert. Och då försöker hon ju ta sig fram till honom. Poe blir ju... Han fattar ju läget. Och kärar ner sig fullständigt i Karen. Han tycker hon är riktigt toppböna. Trots att han är cyborg alltså. Så,
och så utdelar han lite random intestination.
Just det.
Jag tycker det är roligt att systemet har random intestination.
Det är ganska bra så här, knep. Eller ganska bra sätt att hålla folk i schack. Akta er.
Och John Brennick får det ännu tuffare, för han blir ju satt i mindwipe-karusellen här.
Ja, det ser ju ut som den här klassiska Leonardo da Vinci-teckningen när det är någon gubbe med skägg som står liksom med händer överallt och armar överallt.
Och så upplever ju Lambert situationen. Han kommer ju bli en gubbe med skägg här, eller i alla fall längre hår. 3 dagar har han suttit där, informerar Poe, Karen och oss, för vi klipper lite här mellan de här märkliga hallisarna som Lambert har i mindwipe-karusellen, och Poe står och smeker en tv-skärm där man ser honom på, och informerar Karen.
Det är sant.
Det är ju coolt där när han har det blir ju 2001 här med så här konstiga färger. Och så ser vi att Poe har en
virtual reality.
Lite virtual reality. Och Poe, man måste säga, Poe har en Yoda bebis missfoster i magen som blir en övertoning till Brennick själv. Och så. Man förstår ju att här blir man ju galen.
Här blir man
ingen
galen.
Har klarat 4 dagar.
Nej, Brennick är inne på tredje. Han slipper den 4:e dagen. Då Karen går med på att bli Poes donna.
Och bo i hans quarters.
Och bo i hans quarters. Som han aldrig lämnat. Han har alltså levt i sina quarters hela sitt liv.
Ja, just det. Det framkommer senare.
Det framkommer senare.
När han får husarrest.
Men det är pikant.
När Zed säger, du får inte lämna dina quarters. Och han säger, men jag har ju aldrig gjort det för
det är ganska... Då låter han också lite så här ledsen också.
Jo, men det är, ja, han är ju grounded.
Ja, det är roligt.
De har en intressant relation.
Zed och Poe.
Zed och Poe.
Mm. Ja, absolut. De är lite beroende av varandra.
Ja, och ja. Men när Poe står och smeker tv-skärmen här med Lambert på.
Ja, det är fint.
Som snurrar i maskinen.
Ja.
Vilket bildutsnitt.
Ja, underbart.
Även när han gör, det är någon sorts touchscreen också, för sen trycker han på den. Och det är en vägg av tv-apparater som visar lite olika grejer. Men då blir allt Lambert.
Allt blir Lambert.
Jag vet inte, det är något där. Överhuvudtaget så är det ju ganska effektivt bildberättande rakt igenom.
Jag tror vi hittat blurben för det här avsnittet. Allt blir Lambert.
Nej, men bildberättandet är ganska effektivt. Vi börjar med den här ganska snygga longtaken med en crane shot upp vid gränskontrollen.
Alltså början av filmen.
Ja, absolut i början. Och vi har flera ganska bra.
Just det, det är ju en i fängelsecellen så är det en ganska rolig åkning som åker liksom fram över golvet och sen upp över britsarna. Och som går ganska snabbt, som är ganska fräsig. Det märks ju att Stuart Gordon eller hans kameraman vet hur man rattar en kamera.
Apropå kameraman. Vi har alltså foto av David Egbu som fotade Scooby-Doo med Sarah Michelle Gellar och Freddie Prinze Jr.
Det var ju det jag sa. Han vet hur man rattar en kamera.
Nej, men han fotade Mad Max 1 också. Han rattade den.
Han rattade kameran i Mad Max 1 och i Scooby-Doo.
Ja, vilken kille. Egbu. Wow. David Egbu.
Wow. Min nya idol.
Ja. Han kan ratta.
Han vet hur man rattar helt enkelt.
Han kan förratta
eller kameran.
Han kan förratta din kamera när han vill.
Ja, jo, absolut.
Vart var vi?
Ja, var var någonstans? Jo, Poe, han gillar ju Karen. Och
Karen gillar inte honom.
Nej, för att Christopher Lambert har ju återvänt till sin cell, men han är ju mindwipad.
Ja, nu är han en zombie.
Han är en zombie. Och då tänker Karen vara lite busig och tvingar i, eller hon frestar Poe att dricka ett glas bubbel. Han dricker två klunkar
och säger "This is very special."
Varpå han faller baklänges ner på marken och kravlar ihop i fosterställning.
Det var guld faktiskt. Den killen kan inte hold his liquor.
Han blir fullständigt hammered alltså.
Ett liv på aminosyror.
Men det här är första gången han dricker någonting utöver aminosyra.
Ja, och det är första gången vi ser en films bad guy dricka två klunkar champagne och kravla upp i fosterställning, tror jag.
Ja, det är nog första och enda gången, tror jag. Ja.
Och utan att han känns helt kastrerad av det. Alltså, i många filmer skulle, om en skurk gör något sådant, så skulle man lite så här, nja, jag vet inte. Han verkar inte så hård, den här killen.
This is not my villain.
Men det funkar. Men innan det har vi haft en känslig, lyhörd rakningsscen i dusch. Rummet.
Mellan Abraham och John.
Och John Lambert. John Lambert. Väldigt fint.
Ja, han, Abraham berättar för John att hans fru...
Ja, lite lägesrapport.
Hon är ju gravid.
Det visar sig att det har gått, att det går 4 månader under den här tiden. Just det är också effektivt bildberättat.
Ja,
man får lite lägesrapporter i duschrakscener.
Och då får man ju se hur det kommer ner en tår för Johns ansikte. Mm. Han registrerar, eller han tycks ha registrerat detta, men är inte förmögen att liksom, ta in det på något mer konkret sätt. Eller konstruktivt sätt kanske.
Jag sa ju först, det är inte den duschen jag vill ha i en actionfilm. Men efter ett tag, när det har pågått ett tag, så diskuterade vi ju ändå att... Det var ändå en intressant kontrast till hur duschscener brukar skildras i just fängelsefilmer.
Ja, ja. Då brukar det vara, oops, tappade tvålan. Nu vet du vad som händer.
Eller så brukar det vara den där tvagningen när man kommer till fängelset. När man får klä av sig allting och så står man och spolar med en slang. Eller just det. Och så kryper man ihop lite och bara, åh, förnedring.
Mm. Här var det mer en fin stund.
Det var omhändertagande och... Mm. Mänskligt.
Men i alla fall, det vi ska komma fram till, det här med att Karen har drogat Poe med två klunkar champagne. Hon lyckas då ta sig in i hans stora datorrum med alla de här tv-skärmarna.
Ja, hon är militärdatatekniker eller någonting.
Yes, bakom. Så hon är ju ett IT-snill helt enkelt.
Farligt att ha henne här i närheten av den här datorn.
Hon tar sig in i datorn, börjar programmera lite och skickar ut någon weird dröm till
Lambert. Alltså hon programmerar en dröm på någon minut här som är alltså fotorealistisk. Det är coolt.
I drömmen så sitter Christopher Lambert, John Brennick, i en grop i marken. Och han är typ 5 år gammal. Varpå hon dyker upp ovanför gropen, Karen alltså. Och sträcker ner en hand till Christopher Lambert. Han sträcker sig upp för att ta handen. Och då börjar Poe kvickna till. Och Karen tvingas ut ur datorrummet. Men när... hon hinner! Christopher Lambert återvänder till verkligheten. Tack vare denna snilleblixt till handling.
Det är lite mer snack i verkstaden, eller på säga, i cellen. De ska ju, nu tänker de försöka bryta sig ut. Sen ska de ju fixa någon, de har någon magnetgrej och de lyckas sno någon kristallgrej som de kan projicera en karta över fängelset med lasen i dörren. Sen ska de dra upp den här genom magen då med en magnet utifrån kroppen upp.
The Intestinators alltså.
Precis, The Intestinators. Mm. John vill prova först, men då säger de andra, if you explode, what happens to the rest of us?
Uppenbarligen så har han blivit någon sorts pappa för hela...
Ja, de är väldigt...
För alla i cellen.
Kärvänliga. Ja. De är väldigt goa.
Ja, nu får man
men här
ju...
Åker man ju för sig...
här får man ju väldigt skön känsla för Jeffrey Combs kille.
Ja, och Abraham är väl en trevlig...
Han är en trevlig prick. Han smugglar ut... jag menar, kristallen. Har du varit inne på.
Han smugglar ut kristallen från kontoret där. Och ja. Måste få tillbaka den utan han märker något.
Just
det. Märks lite grann.
Det märks, ja.
Sedda filmat. Det hela.
Så är det. I alla fall, de lyckas...
Det går att dra upp...
Stiggs anmäler sig. Alltså den här... Rapist Light-killen. Som av någon bisarr anledning blivit en gänget.
Mm. Men alla här är väldigt så här goa och glada, utom han då. Han är ju en riktig kriminell, kan man säga. De andra känns ju som att de... Ja, D-Day har ju åkt dit för att ha sprängt banker. Men de andra känns som att de åkt dit kanske för helt oväsentliga saker. Alltså, de är vanliga.
Som att få ett andra barn till exempel.
Ja, precis. Mm.
Precis, det är väl lite det som är stuket med det här fängelset. Det känns som att det är många här inne som med våra mått mätt är orättvist dömda.
Mm. Men crime doesn't pay.
Nej, det är verkligen inpräntar Zed om och om igen med sina meddelanden till the people.
Men när de håller på att dra ut den här thingamajiggen ur
The Intestinator.
Stigs, The Intestinator, ur hans system.
Mm.
Genom att sakta dra den upp med en magnet då genom strupen och så. Så det verkar ganska jobbigt. Men jag gillar att John vänder sig om och säger stop fooling around! För att det tar tid. Men det verkar ganska obekvämt. Abraham informerar också att han inte har drömt på 40 år. På grund av de här...
Oj, det missade jag.
Ja.
Abraham alltså.
Ja. Det måste vara skitjobbigt.
Han har varit där inne så länge alltså.
Ja.
Fy fan.
Han väntar på sin benådning fortfarande.
Som
is coming up. Eftersom han sköter sig så...
Exemplariskt.
Rakar på.
Mm.
Vid tillfälle. Och städar lite och sånt.
Men fuck the pardon.
Ja, det blir ingen. Det vet de. Han vet ju det.
De tänker istället fuck the system. De ska ta sig ut härifrån.
Det ena med det andra, till slut får vi det här, här har jag börjat längta efter en actionscen.
Ja, det har gått.
För jag skulle säga att de första 40-50 minuterna tycker jag filmen rullar på. Sen börjar jag vänta på actionscenen. När jag får den, när de alltså springer i ett rör jagade av lite rök, så känner jag att jag inte behövde den.
Nej, men den är väldigt tråkig, jag håller med.
De tar sig in i en slags ventilationstrumma eller någonting. Där sen, det är lite ånga.
Sen dyker det upp lite ett SWAT-team typ. Men det är också cyborger egentligen. Och de typ... Stigs blir nermejad rejält. Sen tvingar de typ in en soldat. En av de här SWAT-team-soldaterna. Och typ klär av personen. Ner på bara skinnet. Här får vi se ganska äckligt ansikte. Och ja, lite allt möjligt utöver det.
De tar hans kanonarm.
Just det, och Christopher Lambert plockar ut någon blå smet från kanonarmen och bara slänger på marken. Också ett fint ögonblick bland många i Fortress. Christopher Lambert, han springer ut ur röret och blir Action Jackson. Han pumpar skott till höger och vänster, skjuter cyborger hit och dit. Och lyckas lura den här Zed-robot-grejen som sköt 187-an Axelsson i magen. Och de hoppar på den helt enkelt och rider den hela vägen upp till Poe's, vad säger man? Security room.
Ja, men en ganska oengagerande shootout också.
Ja. De hoppar in där, hotar Zed till livet, men Zed har ju då... Ja, medan allt det här händer så har ju Zed blivit entledigad från sin tjänst som fängelsedirektör. Zed har kommit på Abrahams bus, för han snodde ju den där kristallen, tack vare Karen. Och då inser Zed att det kanske inte var så snyggt att du har varit polat med Karen.
Ja, du litar för mycket på de här.
Ja, precis.
Jag har inte skött ditt jobb.
Så nu har jag tagit beslut här. Du sparkas liksom. Men då lyckas han skrämma Zed när hon spränger de här intestinator-grejerna som de som John och gänget har liksom sugit ut ur sig själva. Och inser att hon gjort en doo-doo, alltså en stort misstag. Och släpper in Poe igen i gemenskapen. Herregud. Much ado about nothing, kom jag på. Varför berättar jag allt det där för?
För att han lyckades hota datorn, tror jag.
Ja, kanske det. Men,
här kommer hela gänget. De kommer in.
Hela rövargänget bara kastar sig in här. Tjena. Zed skjuter Poe. Och det blir en jävla explosion av honom. Blått splatter överallt.
Ja, just det.
Mysigt. Jo, Karen, hon är ju på väg att bli uppskuren. De ska skära ut babyn och döda henne på köpet. Men för att det här ska kunna avstyras så hoppar D-Day ner i datastolen och börjar programmera, för han är en hacker.
Han skriver install D-Day revenge virus.
Och precis då kommer SWAT-team-killar in och blastar honom.
Men det är intressant, för viruset måste redan ha funnits i systemet, eller?
Mm.
För han programmerar ju inte det här, utan han installerar det bara.
Tyvärr så förlorar ju då Jeffrey Combs livet, men inte innan han hinner trycka på enter. Det är viktigt.
Mm.
Så viruset sätter hela fängelset ut.
Sätter hela agendan.
Den sätter hela agendan.
Dörrar åker upp och ner, lampor blinkar. Systemet är knas.
Exakt. Christopher Lambert hinner då springa till operationssalen och hota de läkare som... Läkare kan man ju ifrågasätta honom med. Men de som hade tänkt skära upp Karen.
Mm, de backar lite.
De backar lite sådär som...
Ja, de hoppar in i en bil och kör ut och det stängs en dörr på bilen. Det är så spännande det blir. Jakt bland ånga i rör och dörr stängs mot biltak.
Just det.
Det gör inget. Det är bara att köra ut.
Och då är det alltså Christopher Lambert, tryck. Karen och...
Gomes.
Vad heter han nu igen?
Gomes.
Som lyckas fly. De drar till Mexiko. Väl där så vill Karen föda barn.
Ja, eller barn
de hittar ett skjul någonstans mitt ute i ingenstans.
Mm. Det blir lite Jesus-vibbar här.
Det blir lite Jesus Christ Superstar. De hoppar ur bilen, hoppar in i skjulet och mums, tänker de, här ska vara trevligt. Då, helt plötsligt, så får bilen liv. Den blir Christy, eller vad heter den? Kristin, just det.
Zed blir Kristin, hackar sin egen bil.
Zed blir Kristin. Och ballar ur och försöker köra över allihopa.
Här, det blir en jättebra actionscen. Efter lång väntan.
Den är väldigt rolig.
Innan den här scenen så var ju allt i filmen bättre än actionscenernas utförande. Förutom det brötiga slagsmålet. Det håller
ja, det håller väl styrfart.
Det
är bra.
Mm. Sen... Men annars hanterar den ju saker bra överlag tills det börjar såsa ihop lite och actionen inte kan förlösa denna sås.
Det är mycket sås igen.
Men här, efter icke-förlösandet och den misslyckade utbrytningen från fängelset, så får vi något.
Precis när det är förlossning.
Först är bilen bara rakt över Gomes. Han blir bara... mos.
Han blir verkligen överkörd.
Bra shot. Hur gör ni?
Ingen aning. Han blir verkligen överkörd för riktigt.
Ja, han gjorde ju faktiskt rösten till i GTA San Andreas. Det är många år senare, så han lever ju ännu.
Han lever den här GTA-drömmen. Det är den som är kvar av honom.
Han är VR där inne.
Ah, han blev assimilerad i VR.
Zed programmerade in honom.
Ja. I alla fall, Christopher Lambert plockar upp puffran, springer
som
ut.
Som han har precis bredvid där under förlossningen.
Ja, han har den alltså precis bredvid Karen under förlossningen.
Han skrattar åt henne också när hon föder.
Ja, hon är ju precis på väg att föda när bilen vaknar till liv. Och hon, ja, det är ju som det brukar vara, att det inte är så trevligt för kvinnan.
Det är besvärligt.
Men mannen brukar ju inte skratta henne rakt i ansiktet.
Han anfyrar ett av sina... charmanta skratt.
Ja, charmanta inom citationstecken verkligen. Han ser ut som värsta creepet, men
han är galen.
Han plockar upp
han har ju blivit galen också. Mind wiped och så. Det är lite fortfarande kanske lite återanpassning till hur man ska reagera i olika sociala.
Christopher Lambert springer ut, pumpar.
Fett.
Pumpar ammunition på bilen. Och till slut så använder han även pistolens eldkastare.
Motherfucker.
Precis när bilen gör sin tjurrusning mot honom. Det här med eldkastaren verkar funka till slut.
Det börjar brinna.
För bilen svänger av precis när den når fram till Lambert, så att den liksom missar honom precis. Men sen...
Bilen som ett brinnande inferno bara brakar rakt in i ladan. Och en stor jävla explosion. Kaboom.
Du fick din önskan uppfylld.
Jag fick ju det.
Christopher Lambert ser lite weepy-eyed ut, för han tror ju att Karen har blivit blown to smithereens.
Och det är här han tänker, a mistake. is what you make it.
Hon har ju då lyckats ta sig ur den här ladan.
Hon var steget före. Hon har gömt sig bakom traktorn.
Och har precis fött ett barn.
Det gick vägen, även denna gång. En av de många manusförfattarna till den här. Det var väldigt många manusförfattare, så jag kan inte kolla upp dem. Men Terry Curtis Fox, han skrev faktiskt 18 avsnitt av Spanarna på Hill Street.
Okej.
Okay. Så det kanske var han som plockade in Lincoln Kilpatrick. Spela Abraham.
Random trivia dude har Anders förvandlats till.
Känd från en spanare på Hill Street.
Var det inte någon trivia som du ombad mig berätta? Eller var det någonting?
Jo, att de var inspelade på ett riktigt fängelse.
Ja, precis. De var ju faktiskt på ett fängelse när de spelade in den här.
Ja, då finns det ett fängelse som ser ut så här.
Ja, det såg ju lite märkligt ut. Men kanske att cellerna eller någonting har kunnat se ut så här. De skulle ju få säkerhetsvästar först när de var där, för att ifall det blev ett uppror liksom bland fängelsekunderna. Men då blev de liksom informerade av bassarna på fängelset att nej, 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 det där behöver ni inte. Om det blir ett fängelseuppror så kommer de ju att kniva er i ögonen ändå, så. Det kanske...
Så alla var lite nervösa. Jag tänkte det skulle ändå... Men det kanske... Påverkade filmen i någon mån? Eller?
Det fanns ju, ja, du menar att det fanns en laddning. En laddning, en spänning, en edge, ja, som de balanserade på. För övrigt kan jag meddela att Lambert är amerikan.
Ja!
Okay. Hur fan är, kan han vara amerikan? Det är ju helt jävla bizarrt. Men så här ligger det till. Han är alltså född på Long Island. Men sen så flyttade familjen när han var 2 år gammal till Schweiz. Där han levde tills han var 12, varpå han gick till, eller han flyttade till Paris.
Och gick till sjöss.
Och gick till sjöss. Och sen så var han med i några franska rullar, och sen spelade han Tarzan i
Greystone. Precis, hans liv är alltså som Tarzans.
Aha.
Eller?
Hur menar du då?
Ja, men alltså att han blev uppfostrad av...
av apor?
I Schweiz och Paris. Nej, men ja. Nej, men någon koppling i alla fall. Att lämna sina rötter och uppfostras av andra. Alltså, han, jag tror han kände en stark koppling till Greystoke, legenden om Tarzan.
Mm. Nej, vi kanske ska tacka för oss helt enkelt. Nästa gång blir det Sherry 2000 som vi ska se. Den ser ganska sprucy ut. Pod Hard! Signing out!